Vi säger också att Wikipedia inte har några regler. Vi säger mycket, men...
vi skriver ner det också.
Ja, vi skriver ner det också.
Hej och välkomna till Wikipedia-podden. Ditt mikroskop som visar hur detaljerna ser ut när världens största uppslagsverk Wikipedia skapas. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har varit wikipedian i snart 10 år. Och i 9 av de åren har jag varit administratör.
Och jag har varit wikipedian i 13 år och administratör i olika omgångar från 2008 och till nu.
Ja just det, för att du tog ett uppehåll bland annat när du var ordförande i Wikimedia Sverige.
Jag tror framförallt att jag tog uppehållet när jag blev chef, tror jag. Ja. Det var det redan när jag blev ordförande, jag kommer inte ihåg.
Ja, det var då när du kände att du hade en ställning i föreningen där. Som...
Ja, och det var ju lite föranlett. Den franska ordföranden, ja det kanske var när jag var ordförande då. Den franska ordföranden som blev inkallad till deras motsvarighet till Säpo och inte fick gå därifrån förrän han skulle radera en artikel.
Ja, just det. Och det kunde han väl göra, men den återskapar sig direkt då. Men det, ja. Men det finns ju andra, det finns ju kanske lite jobbigare hotbilder också då än Säpo, trots allt. Så kan vara skönt kanske att slippa tänka på det.
Vi har ju dragit igång Wikipedia-podden igen, och jag kommer fortsätta säga att vi har dragit igång den, kanske, vad tror du, 10 avsnitt kanske jag kommer säga till innan jag kommer på något bättre.
Ja, det blir bra.
För att vi har Wikimania på gång. Wikimania som går av stapeln i Stockholm om en lite dryg månad, en 5-6 veckor eller någonting sånt. Vad är Wikimania, Magnus?
Ja, Wikimania är då en stor konferens som samlar wikimedianer och i synnerhet kanske wikipedianer och i viss mån andra som är intresserade av fri kunskap och spridning av fri kunskap. Och i den här konferensen så träffas man från hela världen och man möts i olika spaces eller ytor ska det kallas nu, som har olika teman och som där man pratar högt och lågt om hur man gör Wikipedia bättre och Wikimedia bättre och teoretiskt snack och akademiskt snack och praktiskt och undersökningar, Gallup, vilka är det som redigerar, vilka är det som fotar och sådär. Det är fascinerande, stort, fascinerande engagemang. Så ska man komma.
Ja, precis. Och vi hade ju nästan hoppats här att vi skulle kunna presentera programmet, eller i alla fall ett utkast till programmet idag. Men, för det skulle varit klart till den 1 juli. Men det verkar finnas en del klurigheter för programmet har inte presenterats än. Så det är kanske nästa veckas stora nyhet.
Ja, och man hade ju också över 400 olika...
submissions, bidragsförslag kanske.
Ja, precis. För förslag till olika...
Och det var nog till och med fler än så. För vi reagerade ju båda två, eller i alla fall jag, på att kategorin för bidrag för research var tom.
Ja.
Och jag fick nu höra här av Erik Lut att det beror på att de har riktat... De har använt ett annat verktyg för akademiker att lämna in för att inte de ska behöva gå via krångliga wikis.
Ja, okej. Okay. Och med research menar man alltså inte research eller forskning om Wikipedia utan universitetets forskning då?
Ja, fast kanske ändå om Wikipedia. Alltså ja. Det pågår ju mycket akademisk forskning om ämnet. Det finns ju ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på som heter Wikimedia Research. Som förutom att det innehåller det som det lilla, det är nog ganska lite, teamet på Wikimedia Foundation. Så sammanställer de också varje månad forskning som görs om Wikipedia runt om på universiteten.
Oh ja, okej. Okay. För även forskningen använder ju Wikipedia som kanal till viss del. Eller, jag vet inte hur vanligt det är, men universitet och högskolor använder ju Wikipedia för att lägga ut sammanfattningar på forskning och sådär. Som en del i det som i Sverige heter den tredje uppgiften, vilket är att man ska sprida sin forskning också.
Så från den här liksom icke-nyheten om att vi inte har ett program så har vi faktiskt en nyhet om någonting som det verkligen händer. Och det är de några av sociala eventen eller evenemangen som har presenterats här under veckan.
Ja, och det är då öppningsceremonin och avslutningsceremonin eller avslutningsfesten.
Mm. Som vi satt och spånade här lite grann innan om de har sett likadant ut, men det har varierat, kommit fram till lite grann över åren. Men att det brukar vara någonting i början och någonting i slutet, ja, det har det ju varit.
Och jag tyckte att det verkade lite ovanligt formellt då, men det kanske inte stämmer, det är kanske mer svensk lagom. Men öppningsceremonin är ju i Blå hallen och det känns ju formellt. För oss, ja, svenskar.
Och den är ju lite rolig, för det var ju någonting som vi som har drömt om att få Wikimania till Sverige. Vi har ju pratat om det sedan länge, att ja, vi borde göra någonting där då, för att det är ju en lokal som är känd även utomlands.
Ja, precis.
Och det visade sig vi ganska tidigt research, eller liksom efterforskningarna om den lokalen, att Stockholms stad faktiskt lånar ut den till olika evenemang. Och det har tydligen precis nu har gått i lås.
Ja, perfekt. Och avslutningsceremonin då på söndagen är på Nordiska museet.
Det är ju en stor lokal det.
Det är en stor hall, ja. Och där kan man ju naturligtvis ha hur mycket rave som helst om man vill. Även om jag tycker lokalen kanske inbjuder till något formellt den också. Men det ska ändå vara DJ och bar och grejer. Så det kan nog bli trevligt där med.
De är ju ganska experimentvänliga, Nordiska museet. De har gjort många olika aktiviteter i den hallen.
Ja.
Jag tror till och med att de har åkt skridskor där inne.
Okej.
Okay. Så vi får väl se vad det byggs upp. Någonting som jag vill minnas, och det här blir väl kanske ett litet inspel och till de som arrangerar, om de faktiskt lyssnar på den här podden, det är ju att det brukar vara uppskattat med någon tystare avdelning där man även på avslutningsfesten kan fortsätta föra de här samtalen som man inte har hunnit avsluta under själva konferensen.
Ja, just det.
Även om det finns en hel del wikipedianer som gillar att festa loss och dansa, så är det också många som gillar att samtala med varandra.
Ja, och jag gillar nog mest att hänga i ett hörn någonstans där det är tyst.
Så ett hörn för oss önskas.
Ja, och sen då på svenskspråkiga Wikipedia så är det ju administratörsvalsdags.
Mm.
Så då har jag...
Det pratade vi lite grann om förra veckan.
Ja, precis. Och jag hade något halvt löfte om att jag skulle försöka nominera mig själv då till den här, till julis. Det är då som det, det som är min månad. På svenskspråkiga Wikipedia så är det omröstningar en gång per kvartal. Och om någon blir anmoda däremellan så kommer den naturligtvis röstas in och sen så hamnar den i gruppen månaden innan då. Eller nomineringen innan. Och som sagt, jag har ju då varit i 9 år administratör, så här är min 10:e omröstning. Och det brukar väl gå hyggligt. Och nu har jag 22, och det brukar hamna runt 30-40 röster. Och nu har jag 22 röster för och ingen emot. Så 8 röster så kan man bli av med mig som administratör.
Just det. Om man ser nu då så är det 3 stycken pågående. Det är Fredde 99, det är du och historiker. Och det finns inga röster emot. Och alla är i storleksordningen runt 20 röster för.
Ja, det är lite långsam röstning. Det brukar rassla till ganska. Merparten kommer de första dagarna. Mm. Och även ganska, överhuvudtaget ganska stillsam röstning. Det kan bli tjafsigt på de här omröstningarna.
Just det.
De men flesta är inte det då. Det
vi kan ju se att det finns 2 nyligen avslutade också här som fortfarande inte har arkiverats. Och även de har ju gått igenom. Och det har varit med 34 respektive 38 röster för. Och ingen diskussion och inga röster emot.
Nej, precis.
Så just nu ser det ju ut som att de här 5 liggande, det är ju formsaker.
Ja, och de där 2 färdiga är ju från förra omgången, i april eller något sånt där.
Ja, just det. Men det jag menar var att en invändning mot att ha det varje år skulle kunna vara att det är väldigt jobbigt att rösta varje år. Men ja, som de här så är det ju liksom, det är ju inte så jättemycket jobb eftersom att det här ser man att, ja, de här personerna, de har skött sig under året. Det finns liksom ingenting att diskutera om. Det är bara, nej, självklart ska de förnyas.
Och så brukar det vara. Men det är klart att det är ändå. Man måste in där och signera då, så att säga. Men det är ganska trevligt. Man ger en bekräftelse på att man ser de andra aktivitet. Så det är bra.
Och ibland och det här... så dyker det upp en liten kommentar. Vi ser ju i alla fall någon här på historiker som får ett extra tack här då, liksom, under året.
Ja, precis.
Visst, kanske inte för admintjänster, men det är ett tillfälle folk brukar tacka för folk sådär.
Ja, det är ett förtroendeuppdrag så att, absolut.
Och våran cliffhanger då?
Vad var det? Nej, det var, jo, men jag tänkte det här med att vi har ett, varför vi har ett år, eller att vi är ganska unika som har mandaten för en administratör, om vi ska kalla det, är ett år. Och där har jag då gjort lite Wikipedia-arkeologi.
Oh.
Inte jättemycket, men lite grann ändå. Och då är det ju så att när Wikipedia började en gång i tiden så var det ju, de som skrev då var ju glada att någon annan började skriva överhuvudtaget. Så att då blev man administratör ganska enkelt. Man hade redigerat lite grann och verkade seriös. Så blev man anmodad, eller man kanske frågade själv. Och sen så övergick det, jag tror att det gick via någon sorts ett ting som de kallades då, som för adminskapet var en sorts jury, kan man säga. Där det var personer som var utvalda som då hade förtroende och kunde då välja vilka som blev administratörer. Och då kanske frågan ställdes någon gång, eller det började komma att det skulle ändå vara någon omröstning. Men i princip så var det, är det någon som är emot? Annars så blev man administratör. Men sen någon gång så började man rösta. Man avskaffade tinget också. Och ganska snabbt så införde man, bestämde man sig att 75% skulle man ha för att få bli vald. Ja, redan då från början satt man då på livstid. Eller ja, tills man, ja, det var ju på livstid. Man tänkte inte längre, utan det var ett nytt projekt och alla var entusiastiska. Och man, 75% satte man ganska snabbt när det var omröstning. 75% valdes för att ja, man ville ha mer än 50. Man var inne på kanske 90% för att bara ta bort de här okynnesröstningarna. Men landade sen på 75% som ju är ganska högt ändå då.
Mm. Det är ju högre än vad man brukar säga för en kvalificerad majoritet.
Ja, precis. Jag tycker att det är ganska bra. Jag kan hålla med det här med 90%. Och sen då sänker man det lite grann, så tar man bort de värsta demonstrativa som kanske kan komma in då. För, alltså som bara går in och röstar emot. Har någon skaffat någon sorts Wikipedia-alibi och sen går in och röstar emot bara därför. Jag vet inte. Det är väl bra. Då har man skyddat sig från det. Jag vet inte om det skulle vara något problem egentligen kanske. Men jag tror också att när det började då så det kom ju Wikipedia-medskapen växte mycket ur en annan encyklopedi som heter Susning, som Lars Aronsson grundade. Och många lämnade den där runt 2003 någon gång och kom till Wikipedia, och det var då det växte. Och då fanns det ju allianser och det fanns antagonister, och så att det fanns en gemenskap med en viss historik då. Och därför så blev det ganska tjafsigt, tror jag, runt 2004 någon gång, kanske tidigare. Och lite röstningsfusk och sådär. Och då började man prata om tidsbegränsning. Och det var faktiskt en modell från Meta.
Ah, och för de som är mest hemma på vanliga Wikipedia så är Meta lite grann som det låter. Alltså det är en hel wiki som handlar om frågorna runt omkring projekten.
Ja, just det. Och jag har också dålig koll på vad det är. Men tydligen så hade man där, och kanske har fortfarande tidsbegränsning, och där hade man på kvartalsvis. Så det pratade man om att man kanske skulle ha på kvartalsvis även på svenskspråkiga Wikipedia. Och man tyckte att ett år var länge till och med. Jag kan ju tycka att ett år kanske lite kort, bara för att... Inte för att det är något större problem, men det skulle bli hälften så många omröstningar om det var vartannat år.
Den stora fördelen med att landa någonstans däremellan på ett kvartal och längre än ett år, det är ju i alla fall att om det blir, man hamnar i den här obekväma situationen att det är en administratör som inte skulle få ett förnyat förtroende, så behöver man inte vänta för länge.
Nej,
men ändå utan att drabbas av en riktig stor overhead av att hålla dem allt för ofta.
Ja, precis. Jo, och det, så att det kanske är en bra kompromiss. Jag vet inte om egentligen det har varit någon sån situation som jag känner till att man liksom har känt att man har, ja, vi väntar ut det här så röstar vi bort liksom, så är det klart sen. Utan det, de avgångar och avhopp som har varit dramatiska, de har liksom, det har varit frivilliga avhopp. Och det mest drama har väl nästan varit när någon blir ny, ska inför nyval. Jag tror inte omvalen är så.
Det är inte så vanligt, det har du definitivt rätt i. Men jag vill minnas i alla fall att jag har varit med om ganska jämna val. Alltså det okay. Kanske har landat ett omval som har landat på 50-50. Vilket ja. Då inte resulterat i ett omval.
Ja, no, nej, men det stämmer. Det har varit några sådana. Det stämmer. Och då har det varit kanske... Ja, nej, jag ska inte gå in på det. Men det har varit några sådana. Det har inte varit... jo, men det stämmer. Förlåt.
Det är i alla fall inte jättevanligt.
Men nej, det är inte jättevanligt.
Det är lite grann därför som också som man kan se att modellen funkar ändå. För att den är ju inte till för att rensa ut folk hela tiden.
Nej,
utan den är ju till för de här när förtroendet inte är komplett.
Ja, poängen är att det ska vara enkelt och liksom odramatiskt då är tanken. Mm. För vår administratör ska ju vara odramatiskt. Det är ju egentligen symbolen för administratör är en sopkvast. Och poängen är ju att man ska göra ett jobb som gemenskapen ber om. Sen råkar ju då, eller det blir ju så att de som är administratörer är också en stor del av gemenskapen, en stark del. Och särskilt när vi då är så pass många som jag hävdar att vi är på svenskspråkiga Wikipedia.
Du har kollat upp lite statistik här.
Ja, och jag har varit lite besviken ändå. Då. Jag trodde vi var flera här så att säga. För att vad jag hittade var en sida på Meta faktiskt. Som visar en lista som är statistik över talare per artikel och men även då hur många administratörer, hur många talare ett språk har, hur många administratörer den språkversionen har, hur många aktiva användare och sådär. Och tittar man då på Sverige som har enligt den här statistiken 2300 aktiva användare. Och det är väl någon gräns då, en användare som har 5 redigeringar per månad, eller?
Mm, det är det.
Någonting sånt. Det finns någon sån gräns. Och då ligger då Sverige på 2300 och vi har 60 administratörer. Och jag trodde vi var flera och runt 100 tycker jag är vettigt. Men tittar man på de som ligger runt oss så är det då de som har 2500, de är 30. Och de som har 1750, de är också 30. Och så är det mindre runt där. Så vi är nästan dubbelt så många på så sätt då. Om man ser antalet aktiva. Och det dessutom är då... En skillnad är också att våra administratörer är ju per definition aktiva på något sätt för att vi inte sitter på livstid.
Aha,
så har man lämnat Wikipedia för att göra någonting annat så svarar man inte när man blir ombedd till omröstning och då åker man automatiskt ur. Men om man tittar på den engelskspråkiga som har då 1100 administratörer på 123 000 användare så har de kanske... Jag tror att det var 500-600 som de räknade som aktiva administratörer.
Mm, just det.
Som de själva menar att de här gör faktiskt någonting. Sen är det svårt att säga. Man kan göra saker som inte syns. Som att titta på raderade artiklar till exempel.
Mm.
Kraven då på svenskspråkiga Wikipedia för att bli vald är ju att man ska vara känd i gemenskapen och ha visat att man förstår den. Det är baskraven. Det krävs nog nästan ett år eller minst ett år kanske.
Mm. Det finns väl kanske några exempel på användare som har varit aktiva kortare tid men som ganska snabbt har gett sig in i metadiskussionerna och tagit sig an dem på ett moget och klokt sätt som har fått verktygen lite tidigare. Men oftast är det ju någon anmäler sig själv till att bli admin tidigare. Så brukar de bli ombedda att kan du hänga kvar en stund lite grann så kan vi ta upp det om ett par månader.
Ja, precis. Och jag tror också att gemenskapen blir strängare och strängare där att man ska ha visat mera. Jag tycker faktiskt att diskussionerna ser man oftast lite för sträng. Att man ska ha visat att man har varit inne på sådana här begäran om åtgärder och diskussioner på bybrunnen om Wikipedia generellt då har begärt raderingar och såna grejer. Jag tycker inte det behövs. Jag tycker att behovet visar sig när man väl får verktygen så skapas behovet på något sätt.
Ja, just det. För att man kan per definition inte ha ett behov eller göra det, visa att man har konkret det behovet när man inte har verktygen.
Nej, man kan ju visa det genom att begära raderingar och begära blockeringar och sådär. Med lite grann då på något sätt. Men jag tror många gör inte det. Och sen när de väl får verktygen så startar det engagemanget också. Så att jag tycker, och sen så har vi det här. Vi sitter bara ett år. Alla är administratörer på prov. Jag tycker inte ska vara så dramatiska.
Jag håller med dig.
Ja, jag tror att vi är otäckt överens här faktiskt. Vi måste hitta något där vi tjafsar mer. Så det blir bättre radio.
Just det. Men det kanske inte är just på administratörsprocessen då på svenska Wikipedia.
Nej, precis.
Det finns ju många andra saker vi kan fördjupa oss i sen.
Precis, men jag är inte riktigt klar faktiskt. För att jag tänkte då, vad man, när man plus och minus, vad man brukar, dels vad det berodde på, varför började man då? Och det var ju då att det var en massa griniga omröstningar. Och det var framförallt griniga avsättningar. Och sen så tyckte man att det fanns det blev en auktoritetspost då. När man satt på livstid och inte kunde göra av med sig. Och det användes så. Det var många som liksom berättade för att om jag är administratör så jag bestämmer. Och att så ska det inte vara.
Och det här är ju någonting som har, på andra språkversioner har blivit lite av en grej. I att till exempel på engelska Wikipedia finns det en essä som heter Untouchables. Lite grann som att om har du en gång blivit administratör så kan du nästan bete dig lite hur som helst i din diskussionsstil så länge du liksom sakligt sköter dig. Vilket inte alls skulle funka om du inte var administratör, för då skulle du bli blockad ganska fort.
Ja, precis. Och så är det. Och det finns en problematik med det att också, även om man inte är administratör, men är man en användare som gör många bra saker så kommer man undan väldigt mycket med väldigt risiga saker, tycker jag.
Det är ett stort problem.
Ja, jag tycker det.
Eller vet inte så här, om problemet kanske inte är stort på det sättet som att det är utbrett väldigt mycket.
Nej,
men att problemet är väldigt allvarligt när det uppstår.
Ja, det blir liksom, det skapar drama.
Mm.
Och poängen då med, och förutom att alla är på prov och inför ett år, det var just att det skulle bli mindre dramatiskt att bli av med administratörer. Och aktiva användare och intresserade användare ska liksom bli administratörer enkelt, tyckte man. Och jag håller med om det då. Och det var ju också så man tänkte från början då, men det är klart att ja, det blir alltid mer byråkrati. Vad som man tyckte var emot det då, och som man även när jag har suttit på Wikimania och diskuterat det här i två olika diskussioner, stora såna här samtalsgrupper, som var, det var ganska roliga båda två. De förfäras när man berättar det här ett år. Det kommer aldrig funka, och det blir så mycket, det blir då många omröstningar. Man blir en rädsla att agera obekvämt. Det blir ökad byråkrati. Det blir ett vänskapsband, att man kliar varandras ryggar för att hålla om varandra om ryggen. Den är svår att visa då, så den kanske gäller. Men just den här där rädslan att agera obekvämt, att den skulle finnas för att det var korta mandat, det är någonting man hör ifrån demokrati. Jag tror att det är därifrån den kommer, att det sitter lite i ryggmärgen, att en diktator kan ju bestämma och bara göra. Bygg en motorväg. Men det vågar man inte göra om man ska bli omvald om 2 år.
Just det, jag hörde den faktiskt precis häromdagen i en diskussion om klimatet, i att politikerna vet exakt vilka åtgärder de skulle behöva göra för att ta sig an klimatfrågan. Men
precis.
De vet inte hur de skulle kunna bli omvalda efter det.
Nej, precis. Och då kan ju de kanske också, det är inte bara att det är sniket. Men då kan ju de tycka att det är ändå bättre att jag sitter här då som vill göra någonting än den som ersätter mig som kommer skita i fullständigt. För han är vald på det mandatet på något sätt.
Just det. Men om man vill problematisera det lite till då, så kan man ju se det i att de åtgärderna man kan eller får göra som administratör kan ju oftast inte vara av den arten eftersom det är ganska precis. Begränsat. Liksom.
Eller framförallt så är det ju så att alltså, om man varje gång man gör någonting så ska ju det vara förankrat i gemenskapen.
Nej, exakt.
För är inte det så då spelar det ingen roll om det är obekvämt eller alltså att man gör det för svenskspråkiga Wikipedias bästa. Det är skitsamma för att gemenskapen tycker inte det och då gör man fel.
Det är en bra poäng.
Så därför så haltar den i det här sammanhanget och Wikipedia är ju då ingen demokrati brukar vi alltid säga. Vi säger också att Wikipedia inte har några regler. Vi säger mycket, men
vi skriver ner det också.
Ja, vi skriver ner det också. Men det är ändå grundtankarna i det, alltså själva när man säger att Wikipedia inte har några regler så är det ändå en grundtanke där som säger att man regeln är att man ska vara schysst mot varandra, punkt. Man ska förbättra, det är regeln. Den får man inte bryta mot. Men sen så är det ju som alltid. Vi har ju trafikregler för att folk kan ju inte bete sig. Så att det egentligen skulle bara finnas en regel i trafiken också. Kör inte på varandra. Sådär ja. Och så att, så jag tycker inte... Den enda som inte går att bevisa det är den här med vänskapsbanden. Och jag vet inte varför den skulle bli mindre för att man satt på livstid. Och jag vet att man har problem med administratörer som är väldigt jobbiga. Eller ja, det var i alla fall många som har tyckt det när jag har pratat på diskussioner. Och det är klart, så det är inte säkert att de skulle bli bortröstade bara för att man röstar ett år.
Mm. Men... Bara för att knyta ihop lite grann med en annan diskussion då vi har haft om den här blockeringen på engelskspråkiga Wikipedia. Så har det ju visat sig i diskussionerna efteråt att det finns ju många som är kompis och kommer till den här... administratörens försvar.
Så att det räcker.
Den finns ju även när det är livstid.
Ja, precis. Ja, men så är det ju. Och man bygger ju sina allianser då med såklart. Så det är det jag menar. Det är inte säkert att man blir varken fri eller går fri bara för att man sitter under lång tid. Men framförallt så handlar det, tycker jag, om att avdramatisera det hela. Att det är en kvast. Och den är rolig att ha i och för sig då. Och det är också ett förtroende. Så att visst, det är lite guldkant får det. Men...
En guldkantad sopkvast till den som vill ge sig in finns på spel.
Ja, precis.
Röstningen i administratörerna på Wikipedia.
Precis. Sen har vi då, om vi lämnar administratörerna då, den här gången. Jag tror vi kan komma tillbaka till det. Det har varit väldigt långrandigt. Så har vi ju, det kanske var det som var cliffhangern, mallen auktoritetsdata.
Nej, jag tror att det var djupdykningen här i administratörerna som var cliffhangern.
Ja, vad bra. För vi har ju mallen auktoritetsdata, och vad hände då? För jag var ju mitt uppe i en diskussion då förra veckan. Det har inte hänt så mycket, det tyvärr då, det har inte blivit fler som har diskuterat och det har runnit ut i sanden lite grann. Så den kommer nog överleva i sin nuvarande form skulle jag tippa. Det bidde inget av den tummen. Och det är vanligt. Det kan gå väldigt heta diskussioner. Och oftast, ju färre som diskuterar, desto sämre blir diskussionen. Det är inte heller helt självklart i alla andra sammanhang.
Nej, och det hänger nog lite grann ihop med, vad ska man säga, det här med hur vi bygger någonting framåt på Wikipedia tillsammans.
Precis.
Är ju att ju fler som lägger sig i, ofta blir det mycket bättre. Jag tror att det där är till och med lätt bevis vad det gäller artiklar, att ju fler olika personer som varit med och redigerat dem, desto bättre tenderar de att vara.
Ja, precis. Och det var faktiskt, jag tänkte på det, för några månader sedan så var det ett inlägg på Bybrunnen som sa det att är det så att ju fler läsare en artikel har, desto bättre är den? Och då tänkte man direkt att nej. Men det finns en poäng i det, därför att ju fler läsare en artikel har, desto fler användare ser artikeln också. Alltså desto fler som automatiskt går in och vi skiljer på läsare och användare, som går in och förbättrar den också. Och därför att blir det då fler redigeringar i en mycket läst artikel. Och då blir det någon gång bättre då.
Mm.
Men det är ett dåligt momentanmått så att säga. Det är dåligt att säga, det kan ju vara någon, en melodikryssfråga till exempel. Och då är det många som vill titta på den under väldigt kort tid.
Men här finns en liten parallell från programmerare och av öppen källkod. Där man brukar säga, given enough eyeballs, all bugs are shallow. Jag tror att det kan vara Linus Torvalds. Alltså ju fler som tittar på en kodsnutt, desto större chans är det att man upptäcker felet. Och det blir lite så när det är många som läser en artikel att ja, men då är det någon som upptäcker det där stavfelet eller ett faktafel, och varje person vågar inte trycka på redigera-knappen, men om det är tusentals personer så kanske det är en som är modig nog att rätta stavfelet.
Precis, och det, jag har ett sånt här exempel på artikel som jag gillar, som är att vi ska ju låta alla blommor ska blomma och sådär. Att man ska inte bara fokusera på clickbaiten, man ska inte bara fokusera på de mest lästa artiklarna då. Och det är den här vulkanen, Häfna Flapfna Jökull eller vad den heter.
Ja.
Som stoppade hela...
Nordeuropa.
Hela Nordeuropas flyg då för 10 år sedan. Och den hade faktiskt en artikel på Svenskspråkiga Wikipedia. Som var 3 rader lång. Och nu är den säkert 40 rader. Och den är dessutom uppdelad i 2 artiklar. Den om själva vulkanen och en om själva den här
händelsen. Ja, just
det. Ja, precis. Så, att, så absolut. Det är, ju fler läsare desto större chans att en artikel blir förbättrad. Det är helt klart. Och så ska det vara. Och sen internationellt mer då. Du har någonting som heter Wikimedia Space.
Ja, här går vi in i förvirringens tecken. Efter att ha pratat om Spaces på Wikimania.
Ja, just det.
Så lanserar Wikimedia Foundation någonting som de kallar för Wikimedia Space. Och det har ingenting alls med de ytorna på Wikimania att göra. Utan det här är tanken.
En annan yta faktiskt.
Ja, en annan yta. Tanken är ju, om jag förstår det rätt, att det här ska vara ett sätt att samordna sig, diskutera om saker som är övergripande över flera projekt. Och då säger någon säkert, har vi inte metat till det? Alltså den wikin som vi nyss nämnde.
Ja, just det.
Och det är en mycket bra invändning, det är en invändning som många har gjort. Men jag tror att tanken här är att det ska vara mer användarvänligt. Vilket jag tycker att det här kan vara lite... Jag tycker att det är lite problematiskt i det att man nu använder 2 andra sorters verktyg för att lösa det här, snarare än att använda, att lägga lite utvecklingsresurser på att göra MediaWiki lättare att föra de här. Så det som man har gjort är att man har gjort en ny blogg, och den är ju såklart, använder man den här stora kända WordPress som är open source, så att på det sättet så är det väl ganska bra. Och sen själva diskussionsforumet har man valt, det här som är så poppis bland e-sportare, Discourse.
Mm. Och det här ska ju då är det tänkt att man ska diskutera Wikimedia gemenskapen så att säga, eller korsvis Wikimedia gemenskapen, precis som du sa, som då Meta kanske ska göra också.
Mm.
Och jag kan hålla med om att det är olyckligt att använda olika, för jag vet inte, i sådant fall ska man ju lämna den Wikimedia-tekniken som finns idag då. Och försöka flytta därifrån. För annars så skapar man ju bara några som aldrig lär sig, så att säga. Som kanske ändå är intresserade av Wikimedia. Eller som, jag tror ändå att det, risken är att det blir en yta för aktivister som vill locka nya användare. Och så händer ingenting mer. Det bara rör sig där inne. Vi får se.
Ja, det här får tiden. Det här är ju väldigt nytt. Vi får se vart det tar vägen.
Man ska inte skjuta ner goda försök när man inte har någon aning om dem faktiskt, men det är lätt hänt.
Det man framförallt kan säga då är att just nu så är ju Meta, om man bara pekar någon dit, så är det ju väldigt oklart vart ger man sig in i en diskussion, medans Discourse är ju byggt för att visa upp de aktuella diskussionerna och på det sättet samla ihop det på något. Det är definitivt lättare att engagera sig.
Oh, okay.
Man har testat det här verktyget under kanske ett halvår just för tekniska frågor. Jag har pratat med några utvecklare som säger att det funkar väldigt bra. Och tror därför då att Wikimedia Foundation fortsätter att använda den här.
Okej. Okay. Oh, jag har aldrig varit inne på Meta direkt mycket. Jag snubblade in där på något vis på de här administratörsstatistiken, då, men det visste jag inte ens om. Så jag ska inte, om det fungerar så är det jättebra.
Vi har ju också nästan inga mjukvarunyheter denna vecka. Det är ingen uppdatering av själva MediaWiki-programvaran. Det är oklart varför, om det är sommar eller om man bara inte har någonting att trycka ut just nu. Men en liten nyhet som också är föranledd, om jag förstod det rätt, av kommande Wikimania är att två av de här, också på en annan andra plattformar då, verktygen för att diskutera med varann, chattverktyg, har man nu kopplat samman. Så det finns ett jättegammalt som har funnits med sedan Wikipedia var ungt som heter IRC.
Och det användes på svenskspråkiga Wikipedia, vet jag, innan min tid och, och kanske efter mig, men jag var aldrig inblandad den heller.
Och de finns ju fortfarande aktiva, de här kanalerna, så vill man diskutera IRC så kan man gå in på Meta och söka på IRC så hittar man alla länkarna där.
Och man kan få igång den svenskspråkiga IRC så att säga.
Ja, absolut, men du är förmodligen själv i det chattrummet.
Ja.
Men lite mer modernt verktyg då, som också funkar på mobiler ganska enkelt, är ju ett som heter Telegram. Och som också har blivit ganska poppis under Wikimania för bland annat liksom att kunna chatta med varandra. Hur hittar man till det här evenemanget? Eller var skulle vi samlas för att ta gruppfotot och sådana frågor?
Okay.
Har haft ganska aktiva kanaler. Och nu har man gjort då så att, jag vet inte exakt tekniskt hur man gjort, men på något sätt så synkar de här med varandra så att det spelar ingen roll om man använder sig av IRC eller Telegram. Man kan alltid se allas... någon slags bakåtkompatibel fix kan man säga.
Ja, och det här Telegram använde faktiskt den svenskspråkiga enklaven på Wikimania i Italien, vet jag.
Just det.
Då hade vi något litet rum. Det var enda gången jag använde Telegram.
Och det är ju en chattapp som är känd för att vara ganska säker, alltså att ha hög integritet. Och det är därför den har blivit poppis också i Wikimedia-communityn.
Ja, just det. Och även bland i hackathon hörde jag så.
Ja, och där har ju också IRC varit... det är ju en av de kanalerna som återuppstår varje år och är väldigt aktiva. Ja. Just för att många utvecklare känner sig hemma med det textbaserade chattsystemet.
Så den kanalen har blommat igång på Wikimania?
Ja.
Ja, under hackathon. Ja, där ser man.
Ja. Så en liten nyhet, men för de som använder det så är det säkert stort.
Och sen har vi då våra artiklar, veckans Wikipedia-artiklar som vi väljer varsin. Och jag har ju kört när svenskspråkiga Wikipedia topp 100 idag är den helt omöjlig. Jag vet inte, det måste vara någon sorts festival eller något på gång. Det är Ove Törnqvist och Lale och Sandro Cavazza.
Lollapalooza.
Jaha, där ser man. Där ser. Det var som 17. Det är i Stockholm, va?
Fråga inte mig. Jag är fortfarande på väg hem från Bryssel.
Ja, just det. Hur kunde du veta att det var Lollapalooza då?
För att Lollapalooza har jag sett i mina Twitterflöden.
Jaha. Ja, det verkar vara stort intresse för den då. Men jag har blivit trött på det som sagt. Det ska handla om mig mera, tänker jag. Så därför har jag valt en artikel också då, som heter Paris-syndromet.
Mm-hmm. Har någon likhet med Stockholms-syndromet?
Inte alls faktiskt. Jag kommer inte ihåg hur jag snubblade över det här. Jo, det kan ha haft att göra med Stendal. Det finns lite sådana här syndrom. Ett syndrom som finns är Stendals syndrom som är i Florens. Och det är att man, Stendal var någon gubbe och han kom till Florens och han tyckte det var så vackert så han blev knäpp.
Ja, okej.
Okay. Paris.
Nästan en Lovecraftiansk knäpp alltså.
Vad betyder det?
H.P. Lovecraft är en författare som skrev mycket om skräck, men där huvudpersonen blev knäpp när han lärde sig för mycket om verkligheten.
Ja,
och det här ser man för mycket skönhet. Ja,
ja och sen då, Paris-syndromet är då nästan tvärtom. Och den drabbar framförallt japanska kvinnliga turister som åker på besök till Paris. Och grejen är att de har då satsat mycket pengar, mycket drömmar. De har drömt länge om att åka till Paris. Det är den vackraste staden som finns. Och sen så landar de i Paris och det är skitigt och det luktar illa och det är folk är snorkiga och servitörerna tittar inte på om de ska beställa. expediterna fnyser åt dem och sådär. Så de bryter ihop. Deras drömmar krossas fullständigt. Så att de hamnar på psykakuten helt enkelt. Och det är något dussintal varje år då. Och sen då, anledningen till att jag skrev den här minns jag inte som sagt. Men jag måste på något sätt ha sett det här. Och samtidigt så hittade jag någonting som heter Jerusalemsyndromet. Så då kopplar jag ihop dem också under en C-även. Och Jerusalemsyndromet är inte så märkligt. Det är att man kommer till Jerusalem och så tror man att man är en biblisk person. Och det kanske inte är så att man drabbas för att man är i Jerusalem. Utan man kanske åker dit för att man är drabbad så att säga.
Just det. Men tre olika sorters syndrom då?
Ja, precis.
Har du skrivit alla tre eller bara Paris?
Bara Paris tror jag. Men anledningen till att jag har valt den här, det är att jag tror att den här kopplingen mellan Jerusalemsyndromet och Paris-syndromet, att den avspeglar sig i ett På spåret-fråga. För de hade nämligen exakt de frågorna. Och undrar om inte till dem, nu kommer jag inte ihåg, det kan ha varit en resa till Jerusalem, men det kan också ha varit en resa till Florens faktiskt. Eller om det var en resa någonstans. Men de, rätt, man skulle svara vad Paris-syndromet respektive, eller man skulle berätta vad det var. Paris-syndromet respektive Jerusalem-syndromet. Och då tänkte jag att det här har ju de har känt till den ena, sett min koppling och gjort en fråga på den andra. Så där vill jag gärna ha något sorts tack då från Fredrik Lindström och Christian Luuk.
Okej, jag tolkar det tvärtom som att du fick inspirationen att få På spåret till att skriva artikeln, men du tror att På spåret fick en inspiration till frågan av din artikel.
Precis, det är det som jag ville säga.
Ja.
Exakt. Ja.
Jag vill fråga en redaktionell fråga här då till dig som har skrivit den här artikeln. Ditt bildval här?
Jag tror den kommer från engelskspråkiga faktiskt.
Det står i slutet på artikeln att den är översatt från danskspråkiga Wikipedia. Det är ändå du som har fått ansvar för att du lägger in bilden i artikeln.
Ja, absolut. Men absolut. Och det skäms jag inte för. Det är en turistbuss i Paris, är det inte?
Ja, det står det. Men har den med... Ja. Du tror att det är den som gör att man tycker att Paris är så fult?
Nej, men det hjälper kanske till. Men jag tror väl att det sitter någon japan där som håller på att bryta ihop när som helst.
Ja.
Alltså den skulle ju bara föreställa turister i Paris. Ja, det kanske var kass. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag ska försöka hitta en ny i natt.
Ja, en ny bild.
Ja. Och sen blev jag lite glad när jag såg vad du hade valt. För det är också en artikel som jag har skrivit.
Just det, men det är inte därför jag har valt den. Utan för att koppla tillbaka till bilder så ska jag säga varför jag har valt den. För dels så innehåller den här artikeln väldigt många fina bilder. Och de ligger sig till grund av att Hallwylska själva bjöd in wikipedianer till en fotosafari i själva museet. Så vi fick fri tillgång en kväll när det var avstängt för allmänheten att gå omkring och fotografera. Och de flesta fina bilderna har inte jag tagit utan... Det är nog faktiskt Arild Vågen som vi får ge äran till för dem.
Ja, den första jag öppnade var faktiskt du. Så.
Ja, och här finns det också en hel kategori med bara för interiören. Men det skälet till att jag ville ta den här är också för att det finns en mall i den här artikeln som jag har skapat. Som man ser under rubriken biljardrummet. För där har man en väldigt konstig bild och så snurrar det en liten schackrutig boll där. Och så står det i bildtexten panorama taget 2016. Och så kan man klicka på antingen på den runda bollen eller på en text där det står se fullskärmspanorama. Och då var det lite mörkt i det här rummet, men det man kan se då är en sån här kallad klotbild eller 360-bild.
Ja, det var några år sedan också. Det kanske inte var så bra. Eller hur tog den här och tagit den och sen sytt ihop den? Eller?
Nej, det är en 360-kamera. Som ja, det är bara ett foto. Men det är mörkt i rummet.
Ja.
Så det är därför lite grinigt. Men jag tycker det här är någonting som speciellt i kanske arkitektoniska artiklar kan tillföra någonting.
Ja,
i att
absolut.
Man liksom kan se lite grann hur det ser ut.
Här skulle ju varenda rum kunna haft en sån. Nu är det ju som sagt bra bilder ändå. Då, men...
mm. Och i kategorin så finns det en underkategori med 360-graders bilder från, eller klotbilder från varje rum. Så jag gick runt och tog såna där.
Ja.
Och om man skulle vilja så kan man ju bygga en liten sån här virtuell verklighetsrundtur med hjälp av det.
Ja. Och den här artikeln skrev jag på ett sätt som jag också kanske skriver artiklar ibland. Och det är att det fanns ju naturligtvis en artikel om Hallbyska platset.
Mm.
Och så var ju vi där och sen så gick vi igenom varenda rum då och fotade och hon berättade och sådär. Och då så utökade jag Hallbyska platset med ett avsnitt om interiören. Som dessutom då, varje rum i sig är ju hela Hallbyska museet är ju ett arkiv eller det är kategoriserat. Så även varje rum, själva rummet är ett objekt i museet så att säga.
Mm. Får jag ställa en fråga?
Ja.
Började du med att utöka Hallbyska museet-artikeln med de här som underavsnitt eller började du direkt att bryta ut det till en egen artikel?
Nej, utan jag började så skriva i den artikeln om själva huset, om palatset.
Mm. Mm.
Och tyckte att det blev liksom för mycket då.
Mm.
Så då bröt jag ut det. Så det finns kvar, jag kan tänka mig, några rader då. Och en hänvisning till, ja precis, det finns ett avsnitt som heter Interiör.
Just det.
Som då har länken huvudartikel Hallbyska palatsets interiör. Ja.
Då fick vi ju en dubbel pedagogisk poäng med det här valet av den här artikeln. För det här är ju också ett i de ämnena som blir förbättrade och fördjupade så händer det ju ganska ofta att vissa underrubriker bryts ut till egna artiklar.
Ja,
om man till exempel, om vi tar en jättestor och vanlig artikel, Sverige, så är ju nästan varje underrubrik en egen artikel.
Ja, oh, okej.
Okay. Alltså, för då har det... I artikeln om Sverige så har du ju liksom, nej, kanske inte för landskap, men du har ju liksom Sveriges historia, geografi, demografi och politik och sånt och försvarsmakt och så. Och alla de är ju, flera av dem har ju säkert underartiklar i sin tur. Så det finns ju nivåer av nivåer här.
Och det är ett bra sätt kan jag tycka då, att undvika... Ja, dels alldeles för långa artiklar och det kan man ju diskutera vad det är, men också undvika det vi kallar för ovikt. Mm. Alltså otillbörlig vikt. Att i en artikel om Hallbyska palatset så är det kanske olyckligt om tre avsnitt handlar om...
Lilla salongen.
Ja, eller ja, precis. Eller om tre avsnitt handlar om arkitekten och sådär. Sen är det hur många kilobyte som helst då, om varje rum.
Mm.
Och då kan man bryta ut det. Så blir det mer balans i den artikeln. Och sen så får man en fullöd artikel om något helt annat då, som att säga... Som klarar sig själv.
Mm. Jag vet att jag har en sån här utbrytning på gång, tror jag.
Ja, jag har också en. Vad sjutton var det jag hade nu då? Jo, det är just det. Odd Fellow.
Mm.
Den har ett jätteavsnitt om ritualer har den fått.
Mm.
Och det står dessutom under verksamhet, vilket jag tycker är fel.
Just det.
Men den, jag kan tycka att den platsar väl som egen artikel, men kanske inte att ta så stor del av huvudartikeln.
Och men, den jag funderar på är i artikeln om Visby, så finns det ett väldigt långt och välbeskrivet avsnitt av historia, vilket ju är fullt förklarligt i en stad av den åldern. Men det blir lite, vad ska man säga, knepigt liksom hitta all den andra informationen på grund av det. Så att där skulle man kanske ha en liten sammanfattning och sen ha
precis.
En stor fin artikel om själva historien.
Ja, absolut. Jag tycker det är bra. Jag tror tyvärr att, men det kanske också kanske inte heller är så konstigt, men jag tror att de här underartiklarna blir kanske inte lika mycket lästa då. Men då är kanske inte folk mer intresserade heller av historiken.
Mm.
Eller av historiken ska jag inte säga, utan av det avsnittet. Än att de nöjer sig med de här raderna, för man vill ju ha ett intro ändå. Man vill ju ha någonting om historik.
Absolut.
I Visby.
Ja, och det är väl därför det inte har gjorts än. Jag tittar här på diskussionssidan, så är det någon annan som har föreslagit det redan 2012?
Ja, okej. Okay. Ja, det är lite jobb bakom som inte är så kreativt kanske, för att det är någon annan som har gjort jobbet.
Mm. Men så, det är ju ändå ett, vad ska man säga, ett hantverk, och man skapar någonting fint.
Ja, absolut. Man ska inte skämmas för det. Det är mest för sin egen skull. Man ska tycka att det är kul själv också, tycker jag då.
Mm.
Och Wikifika är på gång. Tyvärr den här som vi gjorde så mycket reklam för i skärgårds... Eller tyvärr ska jag inte säga det, men den här skärgårdsfotosafaret i Göteborg. Det blev historiker och Paracell som dök upp och åkte iväg och fotade och åt glass. Jag tror de hade trevligt och synd för alla oss som missade det då.
Mm.
Och annars då så är det ju var en träff idag, säger jag.
Vi hade en liten träff idag här i Almedalen, nere i parken precis framför scenen. Vi var 5 stycken på plats.
Ja, okej.
Som pratade lite
grann. Ja, trevligt. Det är 4 står det uppskrivna, det saknas någon.
Ja, det var användare Jopparn som tyckte att bara kunde dyka upp.
Ja, ja. Ja, det är ingen ordning på folk. Sen i morgon då är det Wikifika i Stockholm. Då har jag tänkt att åka dit.
Det är trevligt.
Ja, och det är 3 anmälda. Det är också gamla trotjänare.
Mm.
Och vi börjar klockan 18 på kafferepet.
Just det, och det är på Klarabergsgatan mittemellan tunnelbanecentralen och T-centralen och centralstationen.
Ja, okej. Så kanske, ja.
Ja, eller kanske ovanpå T-centralen kanske man kan säga. Men ja. Jag menar från ingången, jämfört med ingången vid Sergels torg och...
Ja, okej.
Okay.
Ja, jo då, precis. Ja, googla så kommer ni fram.
Det finns en karta också länkad från Wikifika-sidan. Och om ni inte visste det så kan man faktiskt gå till wikifika.se. Det är liksom en genväg till alla Wikiträffarna.
Man kommer rätt in på den svenskspråkiga Wikipedia. Mm. På den sidan. Och så kan man anmäla sig där om man vill. Det är inget man måste. Det kan vara kul att se att man inte är själv då kanske. Men man kan gå dit själv med.
Ja, precis. Och jag brukar tänka så här att jag brukar skriva upp mig för att om det är bara en annan som har skrivit upp sig innan så kanske de struntar i att gå.
Ja,
om de ser att det inte är någon annan som kommer. Så det är ju mer liksom för att peppa varandra lite grann.
Ja, precis. Precis, absolut. Och sen så ska de köra i Bollnäs på lördag. Den här Wikimedia X, där X stod för...
X-län,
ja, som tydligen Bollnäs ligger i då. Mm. och sen är det på tisdag kör Göteborg igen,
just det.
Kvinnliga huvudperson.
Just det, och vi lägger in en liten, för de har skrivit själva en liten blänkare där, att normalt så brukar de ju ha sina i Bollnäs på biblioteket. Just eftersom som de kör på lördagen så har de flyttat sig till ett café. Café Krokanen, för det är biblioteket är stängt på lördagar på sommaren.
Okej. Ja, vad bra. Vad bra att du fick det sagt. Och dessutom så är kvinnliga huvudpersoner så pass länge som mellan 14 och 20.
En extra lång.
Ja, och det ska ju tydligen vara hela sommaren.
Oh, de kommer ju bli hur produktiva som helst. Som redan är det.
Ja, precis.
Ja.
Ja, så det är roligt. Lycka till, säger vi då, till landsorten.
Just det. Vi kan också slå ett litet slag här, tänker jag. Vi kan vara generösa. Och för Göteborgs tisdagarna, de har varit så ambitiösa så de har till och med skapat sig en liten egen Facebookgrupp.
Ja, just det.
Så att den som använder sig av Facebook kan också gå in där och få koll. För där vet jag att de brukar påminna om vad, när och om det är något speciellt som händer. Så det är ett sätt att hålla sig uppdaterad.
Ja. Ja, gott. Då är det fotboll nu faktiskt. Damerna ska spela mot, svenska damlandslaget ska spela mot Holland.
Ja, eller Nederländerna kanske till och med.
Eller Nederländerna, ja. De säger Holland själva faktiskt. Ja. I fotbollssammanhang.
Mm.
Och sen, vad heter det? Då är det så att Blackstenius hoppar sig på. Och kommer ihåg att du och jag satt och skrev om, vi hade en liten skrivstuga på O'Learys när det var EM-final.
Ja, det var ett par år sedan. Ja.
Det var ett par år sedan. Och då var Blackstenius med. Det var ju juniorlandslaget.
Just det.
Och då hon slog ju igenom då, kan man säga.
Ja. Och hon har gjort 2 eller 3 mål hittills redan.
Ja, precis. Så hon hade inte gått så bra för henne i landslaget det här året. Så det är kul. Och hon verkar vara snabba ben och snabb skalle och sådär.
Trots att det är varmt i Frankrike så...
Precis. Ja, precis. Ja, så nu ska jag gå och sätta mig och titta på det.
Det ska du få göra. Och så kommer vi tillbaks om en vecka igen. Och då kanske vi till och med spelar in tillsammans i samma studio. För då är jag tillbaks i Stockholm.
Ja, just det. Och just det, det kan vi ta efteråt förresten.
Ja. Men, men tills dess så ha det gött allihopa.
Ja, tack ska ni ha. Hej.